Podplay.
Deep inside the podcast studio.
What up, dog?
We observe a rare and curious species.
Det låter väldigt lågt. På...
Listen closely.
Hallå, hallå. Om du pratar, säg något högre där, David.
You can hear how these specimens communicate with one another.
Ja, men den är ungefär i samma nivå.
Det låter väldigt lågt.
They seem to have some trouble with the monitoring.
Vad åt du till frukost idag?
Två såna här Skogaholmslimpamackor.
Ja.
Bra.
They seem to have finally worked it out.
Där ja.
Good for them.
Kan ta på hörlurarna, får du höra en liten härlig vignett. Vi drar igång! Ja! Varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka med
Samlat damm
här i mina lungor, i mina asbestlungor så att säga. Samma vecka, den här veckan känner jag att jag är lite mer extra taggad än vad jag brukar vara. Jag kanske ska komma till det alldeles strax här, va. Något Kaiko heter podden också förresten, och jag heter ju David, kallas för Dabba. Och på andra sidan här i vår palme var på bio, och där tisha står ju då Stefan Brutti, kung Tutti Holmberg, och står och tittar på mig nu medan jag står och pratar.
Ja,
tålmodigt.
Det gör jag. Ja. Ja.
Härligt, jag tycker vi väntar lite grann med applåden och tutan i vanlig ordning. För han är tillbaka igen, Brutti.
Det är han. Han är frisk och stark.
Ja, det är ju då vår landsormsexpert och filmvetenskapsman, som vi alltid brukar säga, redo att ta sig an nya, sjuka, äckliga och spännande djur här i Något Kaiko. Vi ger såklart en stor applåd och en tuta till vår mest återkommande gäst, David Oskarsson!
Let's get ready to rumble!
Jag måste säga, snygg jävla tröja.
Ja, men tack. Jag tog faktiskt med den lite för att, ja, men delvis för att rappa såklart, New Jersey och så vidare. Men jag har fått den här i present av min systerson när han var i Washington faktiskt.
Jaha.
Där hittade han den i någon butik.
Vi ska ju säga det att David har då på sig en The Sopranos t-shirt, yes, med Bada Bing då. Det är själva strippklubben som den där lilla maffian äger då tillsammans. Jävligt snygg tisha.
Tack,
jag såg såklart Sopranos för kanske 75:e gången förra året. Så dags igen nu i sommar faktiskt.
Ja, det börjar bli dags för mig med.
Oh, ska du se det med din tjej eller?
Ja, hon såg första avsnittet, sen tänkte hon, nej, det känns för gammalt som bara.
Ah, okay.
För gammalt!
What the fuck?
du ligger illa till. Du är snart för gammal också.
Ja, oh, herregud. Men David, du är tillbaka här i podden. Har du snabba tankar på att vara tillbaka?
Om jag har snabba tankar på att vara tillbaka?
Ja, hur känns det så att säga? Tänk sport nu, du ser en sportlogga uppe i hörnet, Eurosport. Hur känns det, David?
Dava står framför mig, Brutti till höger. Allt känns jävligt bra, gräset är grönt. Vi har tre vidriga djur att snacka om. Och det här kommer bli någonting som ni inte kommer att glömma.
Det är mycket bra tankar från David här. Du ska faktiskt få en egenskriven låt för att du är tillbaka här i podden.
Va?
David Oskarsson är tillbaka.
What the fuck?
David Oskarsson är tillbaka. Han är vår landsomsexpert, han är vår filmvetenskapsman. Och David Oskarsson är tillbaka nu.
Han är tillbaka nu.
Yeah, motherfuckers. Jag sjunger motherfuckers för att Brutti stör sig alltid på att jag alltid avslutar alla låtar med motherfuckers. David Oskarsson är tillbaka!
Det här, man blir ju nästan lite rörd faktiskt.
Kände du hypen eller?
Ja, verkligen. Fan.
Yippie-ki-yay, motherfucker! Vad har hänt sen sist? Vad tycker du om AIs framfart? Vilken film har du att rekommendera? Och varför har jag så många frågor, David? Jag vill veta allt.
Jag vill svara på allt också. AIs framtåg, ja, det går väl lite snabbt nu, boys, eller vad säger ni? Jag är inte ett fan av det här som man refererar till lite fräckt som slopp, kan jag ju säga. Och jag tycker att det ser man överallt just nu.
Ja.
Det blir för mycket.
Jag tänker dig som skribent, David, kan du känna lite grann när du ser att folk skriver sina texter och släpper böcker genom ChatGPT? Kan du känna ibland att fy fan, de kan ju inte hantverket. En dator gör skiten åt dem.
Lite så. Alltså, jag vill inte vara någon anti-teknologi-boomer på något sätt. Men jag tror att man måste veta vad man gör och man kan inte bara räkna med att en robot ska göra allt åt en. För det blir inte kvalitativt.
Nej, absolut. Jag håller med dig. Mm. Och det är samma sak när man gör musik. Det funkar ju till att göra såna här grejer.
Ja, som var ju riktigt fet.
Men att göra en hel skiva kanske liksom inte är riktigt rätt väg att gå.
Nej.
Man kanske måste arbeta lite efteråt med det i alla fall.
Ja, jo, men precis.
Jag är lite skeptisk än så länge. Jag vill liksom... Jag vill ha in AI i mitt liv. Jag vill ha AI i mig.
Yeah.
Jag brukar vakna på nätterna. AI, skeda mig AI. Jag vill ha det i mig AI. Jag tycker om AI väldigt mycket, har jag märkt. Att jag har lagt över min själ till AI eftersom jag inte har inte än i för sig. Nej. Men det känns lite läskigt när man tänker på hur kommer AI bli längre fram. Skitsamma, det är inte det vi ska prata om egentligen. Nej. Jag vill också passa på och fråga, vad har hänt sen sist?
Vad har hänt sen sist? Jag har tuffat på som vanligt med de poddarna jag jobbar med. Och det är ju Seriemördarpodden, Massmördarpodden och Olösta mord. Jag är researcher, manusförfattare och för Olösta mord även röst- och klippare och ljudproducent.
Du blir aldrig trött på skiten.
Alltså, man har väl sina bra veckor och sina stressiga, mindre roliga veckor. Så det där går ju upp och ner som allt.
Men kan inte AI vara ett bra verktyg då? Att få fram lite extra text som du inte orkar skriva själv?
Jag har faktiskt försökt använda en AI-tjänst på rekommendationer. Inte för att skriva text, men för att sortera text. Mm. Och det gick ju åt skogen alltså. Den fuckade upp allt kungligt. Hittade på saker som inte fanns i materialet som jag hade gett den. Avrundar år. Det är liksom som man säger, där hände 1999. Och så avrundar den det till typ så här 2000. Varför inte liksom? Vi avrundar i den här texten. Ett det... år. Alltså det är så jävla störigt.
Mm. Ja. Det där är lite läskigt också. Jag vet själv att man har... försökt skriva ihop någon liten text där och ibland har jag till och med bett recept att ChatGPT ska ge mig ett recept på en jättegod smulpaj, säger jag. Skriver att jag ska snyta mig i pajen för att den ska bli lite extra krämig och skit. Jag bara, vad fan, det kan jag inte göra, och så testar jag att göra det och så blir jag småbesviken för att det smakar salt och så vidare.
Precis, och så slänger jag lite småspik för why not?
Ja, exakt. Riva upp magsäcken lite sådär. Innan vi ska gå in och prata om vad vi ska prata om idag, alltså nämligen lite olika djur som vi har med oss var då. Vilken film, eftersom du är filmvetenskapsman eller filmvetare som man kan säga på tråkig svenska. Vilken film har du att rekommendera som du har sett på sistone då, David?
Ja, men jag har något av en obskyr klassiker som jag gärna vill lyfta fram till alla lyssnare där ute som är äventyrliga och vill se något som... de antagligen kommer gilla men inte tidigare hört talas om. Frågan är hur man ska beskriva den. Alltså vissa kallar det för en erotisk thriller. Jag tycker även att man skulle kunna säga en romantisk thriller eller bara thriller. Men det är en film från 1992 som heter Bitter Moon. Känner ni till den, boys?
Bitter Moon.
Amuse me. Well, you're French, aren't you? You've got the hot spur, haven't you?
I am not most men.
Jag trodde nästan att du skulle rekommendera Barbed Wire.
Ja, det hade varit något. Och den har jag på VHS. Vilken gammal goding med Pam.
Exakt, Pamela Anderson.
Yes.
Bitter Moon från 1992 här läser jag.
Ja.
Erotic thriller.
Ett ungt par är ute på en sån här romantisk kryssning på en båt. Och så liksom lallar de runt där och dricker drinkar och umgås och har sig.
Det var ju lite där du gjorde, Brutti, när du friade till din sambo i Riga. Då var ni ute och kryssade där innan.
Okay.
I Riga? Vad var för fan, Karibien?
Karibien var det, ja. De var på en kryssning där och har gått runt och lite vinfulla tillsammans på däck då, så att säga.
Då kanske Brutti skulle kunna relatera extra till den här
filmen. Kanske.
En liten skön grej är att killen i det här paret då, det är ju Hugh Grant, innan han blev UK's big heartthrob i alla de där romantiska komedierna. De stöter av en slump ihop med ett par på den här båten. Och det är en ung, supersnygg fransk tjej och en äldre man som sitter i rullstol. Och den här äldre mannen börjar bjuda in Hugh Grant till sin hytt om kvällarna, bara för att berätta för honom om sitt liv med den här tjejen. Och någonting han säger från första början som liksom är som en hook till oss tittare liksom, för att okej, det här är intressant, det är att du vet att anledningen till att jag sitter i den här rullstolen, för han sitter i rullstol, det är hon.
Bam, 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 bam.
Men jag kan säga, det här är inte en film för känsliga tittare.
Bitter Moon alltså från 92. Jag ser att det är Roman Polanski.
Ja, det är det.
Har gjort den filmen.
Jag har haft lite Polanski-maraton på sistone. Så innan jag såg Bitter Moon så såg jag faktiskt om Johnny Depp-filmen Ninth Gate från 1999.
Ja, vi ser. Vår filmvetenskapsman är tillbaka faktiskt. Och det är ju som så också att Djur och djungelbonanse-trion är också tillbaka här i samma studio. Yes. För sist du gästade David... är ju då, det var ju i augusti förra året. Mm. Det var ju avsnitt 239 i Knipnäbb, det är sjöporr på tv, döpte vi det till.
Ja, vad bra det vart.
Då tog jag upp djuret. Kommer du ihåg vilket djur jag tog upp?
Något näbbdjur.
Ja, ja, såklart.
Ja, platypus.
Platypus. Den söta näbben.
Från Australien där. Och David, du ville snacka sjöporr i form av sjöborr.
Yes. Ja.
Mm. Brutti, du hade ju med dig ett riktigt jävla coolt djur också.
Jag minns riktigt jag vet,
Bombarderbaggen.
Ja, just det! Bombarderbaggen. Först tänkte vi att det var Laila-baggen, men det visade sig vara Bombarderbaggen.
Ja, precis. Som hade en sån här Nicki Minaj-röv som bara exploderar.
Just spruta lava med skiten.
Och för övrigt var det också det avsnitt som Brutti, du fick ju utstå väldigt mycket näthat, kommer du ihåg det?
Ja.
Han sa ju fel hela avsnittet. Han sa det här bland annat.
Eller någon sån här jävla avart av någon... jävla avart.
Jävla avart.
Ja.
Du slängde till med ordet avart när du egentligen menar avart.
Ja, precis. Jävla avart. Exakt, jag fick utstå lite näthat för det. Ja. Jag vet idag att det heter avart.
Avart, ja, precis. När du svänger av med bilen från motorvägen, kör du av vid en avart eller vid en avfart? Det är det som är frågan.
Jävla avart av... Ja.
Men jag gillar det, det är lite så här... Det är liksom som en liten snirkel på det. Det är som avart fast med lite stil. Avart.
Det är det i skrivstil, det är det.
Ja, exakt. Det jag såg framför mig.
Efter franskan avart.
Exakt. Jag tror det är lite något sånt.
Ja.
Vi har med oss lite äckliga djur här i dagens avsnitt som vanligt. Jag tror många lyssnare känner till premissen redan. De vet vad som händer när David Oskarsson är med och gästar. Ska vi bestämma någon ordning, vilken ordning vi ska köra våra djur som vi har tagit med oss och berätta? Och i så fall, vem börjar? Vem ska få äran?
Ja, men jag tycker att du började det här avsnittet. Det var väl länge sedan du började med ett djur.
Nu pratar vi med mig nu, va?
Ja.
Oh, jävlar i gatan. Det kanske det var. Jag började med näbbdjuret sist, så jag kan väl lika gärna börja igen.
Det kanske var så.
Här kommer mitt läskiga djur för avsnittet. Ett djur var, det är djurbonanse-style i sann något kaiko-anda. Jag har då fått äran att börja med det första djuret för avsnittet här. Den här gången ska vi inte till Australien hörni, utan vi ska rakt ner i helvetet!
Va?
Ja.
Wait a minute!
Har du varit där David, nere i skärkällden och gått runt och gottat det lite grann och... suttit och tittat på film av Roman Polanski exempelvis.
Eller hur? En vacker dag kanske man är där. Vänta här nu lite. Ska vi in till jordens medelpunkt?
Ja, vi får väl se vart vi är på väg. Brutti, vad tror du?
Nej, men jag tror att du bara hittar på nu.
Ja, okej.
Okay. Ja, djävulsbaggen. Jag vet inte.
Mm.
Är du någonstans där?
Ja, den är lite större än så. Jag har tagit med ett djur som passande nog är mitt största trauma. Som jag ska komma till lite senare tänkte jag. Men det här är ett djur jag ofta vaknar upp ibland på nätten och tänker...
Jävla avart.
Ja, jävla avart tänker direkt om det. Jag ska beskriva det här djuret så får ni som vanligt då gissa vad det är som gömmer sig bakom. Det här djuret har ögon som kan bli upp till 27 cm stora. Alltså större än en fotboll då. Varför tror ni att ett djur behöver så här stora ögon? David, vad tror du?
För att kunna hantera speciella ljuskontexter.
Inte helt jävla dum gissning, Brutti. Är du med på samma spår, eller?
Ja. Vad sa du? Att det var 27 centimeter?
Ja, det är lite obehagligt så. Tänk att vakna upp.
Det är väldigt
upp
stort.
När man ska ligga och sova och så hör man något litet ljud till vänster om, men när man ligger och sover så tittar man och så ser man ett stort jävla öga titta på en, va?
Men är det någon jävla dinosaurier du pratar om?
Skulle lika gärna kunna vara. För vi vet att det här djuret finns, men vi har nästan aldrig sett det här djuret levande.
Är det någon jävla havsäckel? Någon slags bläckfisk av någon slag?
Kan också väga upp till 500 kilo det här lilla aset, eller stora aset ska jag nog säga. Ett halvt ton med andra ord.
Mm-hmm.
Tycker ni är jävligt spot on? Förlåt mig presentera kanske det största äcklet vi har på denna jord. Koloss! Bläckfisken! Det här är så jävla vidrigt.
Nu är det obehagligt.
Har ni sett sånt här? Ursäkta nu, jag ska inte säga det högt för om de hör ligger jag pyr till. Har ni sett sånt här as någon gång?
Nej.
Nej.
Alltså, jag har ju sett bilder på jättebläckfiskar, men jag har inte bra koll på den exakta indelningen av dem. Men jag gissar att det här är den största man känner till då, eller?
Man kanske har sett det på bild, film eller ingen mardröm då. Jag tänker, kan ni ta upp era mobiler och kolla upp kolossbläckfisk? Man kan skriva colossal squid eller kolossbläckfisk och berätta vad ni ser.
Oh, i helvete!
Ja. Jo, men det var det här jag...
Säger han med lite panik i rösten. Det var det här, ja.
Jag har fan i mig sett det här på bild. Mm. För jag känner igen en bild från Aftonbladet TV här. Det är från ett inslag när de har dragit upp en i ett nät och lagt den helt jävla platt.
Ja, liksom. Det är så vidrigt alltså. Den här kan ju bli upp mot 14 meter lång. Ser ni ögonen där jag nämnde också?
Ja.
De har de största ögonen i hela djurriket faktiskt.
Mm.
Inte för att då kunna se väldigt bra, utan också det du var inne på, David. Det är för att kunna se skuggor i mörkret. Alltså valar på avstånd, för vet ni vad?
Jag tror jag vet. Får jag gissa vad du ska säga?
Ja, säg.
De här kolossbläckfiskarna har en specifik fiende. De slåss mycket med kaskelotter.
Fan, David, det är spot on!
Alltså, vad fan? David Oskarsson. Är du bläckfiskexpert också?
Förklaringen är att jag... Kaskelotten är något av ett favoritdjur.
Asså?
För att jag är ett stort fan av Herman Melville's Moby Dick. Därifrån det kommer.
Jag är helt jävla rätt faktiskt. En slåss mot kaskelotter, alltså valar som väger då. Har du koll på hur mycket de kan väga?
Ja, 2 ton kanske. Ja,
40 ton.
40 ton, ja, jävlar.
Och då har man då hittat R på skadade eller döda kaskelotter då från kolossbläckfisk. Och då tänker man så här, vänta, det här slödret till djur har väl egentligen bara sugkoppar på sina armar, va?
Den har väl säkert sylvassa tänder som den håller på och dessutom små taggar på armarna eller någonting.
Alltså, jag är så jävla imponerad, David. Har du koll på vad kolossbläckfisk har på sina äckliga armar, va?
Nej, jag vågar nog inte säga det, men jag tror brutt inne på något.
Den har då, kolossbläckfisken, alltså krokar som kan snurra och hugga fast som en jävla rotationsblad liksom.
Jag tänkte Kapten Krok fast med en robotkrok.
Ja, exakt.
Det låter något som någon sån här Shaolin-vapen från valfri Hongkong rullat ut.
Och det här är ju då, den äter inte alls vad fan alger och massa annat trams, utan den här äter ju större fiskar, andra större bläckfiskar. Det är inga små räkor direkt. Och det sjukaste är då att kolossal bläckfisken, vart tror ni att den lever? Vart hör den hemma mest?
Jag tänker nog säkert tropiskt klimat, för det där brukar snusket vara, typ Australien.
David?
Jag tror att den finns i flera olika hav, men så långt ner som möjligt, förstås.
Ja, mellan 1000 till 2000 meters djup så lever den mest i Antarktis totala mörker.
Ah, är det så?
Så i minusgrader åker det där äcklet runt med sina roterande krokar och kör in det i kaskelotters rektum och så vidare. Det är så jävla vidrigt,
alltså,
tycker
jag. Det är så ruskigt att bara tänka att de här platserna finns. Här sitter vi i den här trygga, varma studion i den kungliga huvudstaden liksom. Men x antal mil bort så existerar det här mörka utrymmet liksom. Det här kalla, det är så väldigt Lovecraft på något vis.
Vad är ni mest sugna på egentligen, om ni fick välja åka upp i rymden, alltså säg åka till månen.
Ja, det är ju aktuellt.
Eller hur? Eller då åka ner på chansen att utforska där nere. Det har kommit ny teknologi, säger vi, så att man kan egentligen få se vad finns för sjukt skit här nere. Mm. Vad är mest spännande?
Rymden, tror jag. Det känns lite säkrare, för den här jävla Titan-ubåten avskräckte mig lite för det.
Ja, just det. Det
skedde med en liten Logitech handkontroll liksom, som de styr med.
Det var en ubåten med massa rika människor i, så det gick åt helvete för.
Som skulle ner. Den hette ju just Titan någonting, för att den skulle ner till Titanic.
Mm. Så gick de samma öde till mötes. Ja, eller var det en kolossal bläckfisk som tog tag i dem?
Nej, man har ju utrett det där och det kommer fram till att den imploderade, va?
Mm.
Att den slukades ihop så att de blev mos där inne.
Fatta det trycket.
Ja.
Jag tror jag hellre tar en kolossbläckfisk rakt i sidan på mig istället för att bli imploderad i Titan. Alltså.
Ja. Jag vet inte fan.
Fast det är en mer romantisk död på något vis, att bli ihjäl slicead av en kolossbläckfisk.
Av en roterande krok rakt upp i anus.
För det är ett monster vi pratar om. Den här bläckfisken har ju 3 hjärtan. Den har blått blod. Det här är inte ett jävla djur i stort sett. Det här är ju egentligen en bossfight som vi står och beskriver här. Och som jag var inne på innan här, det här är ju mitt största trauma.
Ja, men hur kan det vara det när du inte har sett en levande?
Nej, men det är just att vi inte har sett en levande. Det är därför det här är mitt trauma. För man vet inte, finns de jävlarna i Östersjön? Jag kanske har berättat det här förut, men jag spenderade ju många av mina somrar på segelbåten när jag var liten ju. David, lite fort, jag tror jag aldrig har ställt dig den frågan, men jag vill ställa den här och nu.
Jag är redo.
Hur spenderade du dina somrar som barn?
Det var väl lite olika. Ibland gjorde man bilutflykter till olika städer i Sverige med familjen. Jag var väl mycket på landet hos farmor och farfar.
En svensk idyll hade du kunnat säga, va?
Ja, en svensk idyll. Sen är jag en sån person som har suttit mycket på kammaren och skrivit på mina dikter och sånt där medan de tuffa killarna har varit ute och sparkat boll.
Och Brutti, du var ju iväg och leta tidningar för att kunna läsa om sjöporr i Valdemarsvik, eller vad var det du gjorde nu igen?
Nej, sjörapport.
Sjörapport var det.
Nej, alltså jag har ju varit lite utomlands och sådär, flygit till Grekland och Italien.
Skryter han här, ja.
Men det är ju inte bara, alltså det är ju typ 2 tillfällen. Så att det är ju, framförallt så spenderar jag mina somrar hemma i Valdemarsvik, cyklandes runt Majelsberget typ.
Ni vet ju säkert mycket vad jag gjorde på mina somrar. Jag har sagt det, jag tjatar lika mycket om det som jag tjatar om att jag har jobbat på hotell i, hur länge då David? Hur länge har jag jobbat på hotell nu igen?
7 år.
Så underbart att det går in. Och då, vad gjorde jag på somrarna, minns du? Vad gjorde jag mest på somrarna?
Sprang och kikade in i gästernas rum när de låg och sov där.
Ja, men som barn då, jag jobbade inte på hotell som barn direkt. Kanske man gör i vissa länder i och för sig. Men då, jag var ju iväg på segelbåt. Segelbåten med min familj då. Långt borta då från kolossbläckfiskar tänkte väl jag, men saken var så här att varje sommar så ville jag göra min favoritaktivitet då på segelbåten. Det var då att hänga tamp. Har jag berättat det här förut?
Jag tror inte det.
Känner du till det här?
Jag känner inte igen det just nu, men jag får upp bilder när, på din beskrivning.
Ja, man knöt då en lång jävla tamp som vi knöt fast i båten längst bak. Längst bak på tampen, eller repet för den som är född på Södermalm då, så knöt vi då en fender längst bak på tampen.
Inte en gitarr utan en sån här liten boy-grej.
Där har vi ett typ liknande grejer, fender va?
Ja, ja,
boy skulle man kunna säga.
Eller en gitarr.
Den knöt vi längst bak då i tampen, den här fänden, så man kunde ha den precis i skrevet då. Så man kunde liksom sitta på fänden så att den stack upp där bak, så man kunde släppa händerna
och dras bakom båten alltså.
Exakt, man hängde tamp och drogs med då när båten oftast gick då för motor. Men en gång så fick jag för mig att hänga tamp då när vi seglade i snigelfart. Det var så jävla lugnt, det var stilla, det var härligt. Det var knappt någon vind. Och så seglade vi då i Kalmarsund. Och Kalmarsund ligger ju då mellan Öland och fastlandet då va. När plötsligt då, när vi seglar och jag hänger i tampen där, så kommer världens jävla brakvind från ingenstans. Bara puff! Segelbåten börjar luta som fan. Seglar iväg i världens fart. Jag bara puff, följer med tampen. Och får massa vatten i nyllet och i munnen. Så jag kan ju inte liksom andas. Så det blir sånt jävla tryck. Nästan samma tryck så att det kändes som att det skulle implodera. Som att jag satt i Titan. Så jag är tvungen att släppa taget. Bara, pah! Och då ser jag bara farsan bara seglar iväg med båten. Och jag skriker bara, vänta! För helvete, vänta! Och han märker ju då bara, jävlar, jag har förlorat min son i vattnet. Och jag ser att det kommer ta lite tid för honom att vända på båten då. Och jag fick ingen livboj heller ikastad, utan jag skulle vara där och simma och försöka hålla mig flytande och så vidare. Och då tänker man så här, vad var det läskigaste som kunde hända där och då? Var det att jag skulle drabbas av panik och frysa till och kanske glömma bort att andas och krampa va? Nej. Det läskaste jag tyckte var att här finns en jävla kolossbläckfisk som kommer dra ner mig med sin jävla krok ner till havets botten 2000 meter ner. Och det är så jag kommer dö.
Ja, men du, jag kan lugna dig i ditt trauma. För du sa att den lever någonstans mellan 1000 till 2000 meters djup.
Ja.
Ja. Östersjön är inte ens 500 meter djup. Så att...
Fan vad skönt, då behöver inte det här vara mitt största trauma längre med andra ord.
Ja, på det djupaste så är det 458-459 meter. Så att det, du kan vara rätt lugn för just den typen av bläckfisk.
Men det var ju klart som fan att min första tanke när jag är där i Kalmarsund och jag ser inte land i sikte alls, det är bara mörkt vatten under mig. Det är klart som fan jag tänker på att nu kommer en kolossbläckfisk och hugger tag i mig. Man har ju läst om det som man var liten för fan.
Ja, men det är ju ett supermytologiserat vidunder som har funnits i det kollektiva medvetandet i hundratals år liksom. Och det hänger ju ihop med det du sa, att få har sett den, den har inte studerats speciellt mycket, men jag menar, folk som har varit ute på havet i olika sammanhang har då och då fått glimtar av den. Mm. Och därifrån har ju skräckhistorier om kraken, som den kallades, uppstått.
Så. The Kraken!
Yes.
Man kan säga att kolossbläckfisken, jag har inte sett den, men jag har fan i mig känt den. Jag har känt att den är här någonstans vid mig.
It's in your soul! Mm.
Det här var i alla fall kolossbläckfisken. Om en stund ska vi få höra vad Brutti och David har med sig för sjuka jävla djur här i podden Något Kaiko. Välkomna tillbaka till Något Kaiko, där vi gör någonting som vi älskar innerligt. Det är ju då att prata om sjuka, äckliga djur som jag har gjort i så många år här i podden med vår mest återkommande gäst David Oskarsson, som är då vår landsormsexpert och filmvetenskapsman. Vi kör gingen igen lite fort.
David Oskarsson är tillbaka.
Han är tillbaka, motherfucker.
Brutti, nu kanske det är lite otrevligt att vi väntar ut David här, att han får köra sitt djur sist. För jag tänker att du får ta vid efter mig här först.
Jag tänker att det är lite ärofyllt, ja, att få avsluta ett sånt här bra avsnitt.
Ja, med flaggan i topp, så att säga. Mm-hmm. Här kommer Bruttis snusk.
Det här djuret som jag har valt att ta upp, det är bra att du säger att det är ett snusko, för det är lite snuskigt, men det anses i vissa länder kanske vara en delikatess. Inte just den här arten, men liknande arter kan vara delikatesser, till exempel i Frankrike och sådär.
Mm. De äter ju så konstiga saker. Mm. Jag vet, vi pratade här lite i reklambreaket att man kan ju äta något så sjukt som bläckfisk, som jag pratade om innan här. Inte kanske en kolossbläckfisk kanske, men lite mindre med sugkoppar och sånt kan man se då. Mm. På sushi och i ramensoppor och så vidare.
Ja, men precis, och i Korea så käkar man levande bläckfisk och sådär. Mm. Ja, det är lite snuskigt.
Kan man äta det här snusket i en soppa?
Inte det som jag tänker ta upp. Okay. Det kan du inte äta överhuvudtaget, tror jag.
Är det här något som vi kan ha ätit, någon av oss?
Nej. Ni kan inte ha ätit just den här arten av det.
Nej, okay.
Det kan man inte äta. Så.
Fan, jag vill äta.
Men däremot så, jag tror inte att ni har ätit det andra eller närliggande släktingar till det här.
Okej,
okay,
det är något ganska extremt.
Det här måste vara någon snigel, va?
Kanske, ja.
Mm. Vad äter man? Eller groda äter de ju också i Frankrike.
Ja, men de är helt jävla...
Ja, det är lite sjukt. Jag tror snigel är större chans att man har ätit här i Sverige än groda. Mm. Så jag tror att du sitter på ett litet grodäckel.
David Oskarsson här då.
Groda känns rimligt.
Det var så jävla nära.
För det är snigel, eller hur?
Ja, det är inte en snigel utan en snäcka.
Helvete också!
Okay,
jag hade fel!
Och det här är en havslevande snäcka som är ett rejält litet snusko. Jaha. Det finns över 500 olika arter utav den här. Mm. Den kallas för cone snail eller kägelsnäcka på svenska.
Kägelsnäcka.
Det engelska namnet är lite mer passande, för det ser mer ut som en kon än en kägla. Mm. Men den som jag vill liksom slå ett lite extra slag för, den kallas för geography cone. Conus geographus på latin.
All right.
Lite fantasilöst namn så här. Fanta, det ser ut som en kon. Vart befinner vi oss geografiskt? Geographical cone!
Men det här är alltså ett rovdjur.
Jaha.
Den jagar sitt byte under vattnet. Och den är väldigt, väldigt långsam. Mm. Och för att kunna jaga sina byten så behöver den extremt starkt gift. Som inte tar död på sitt djur, utan förlamar sitt djur.
Oh.
Eller sitt byte då.
Det påminner om ett annat djur vi har tagit upp någon gång. Var det inte den här jävla Goliatspindeln eller dylikt som hade ett gift som då paralyserade hela kroppen på sitt... Så är väl alla spindlar i och för sig.
Jag tänkte också, både spindlar och ormar känns ju igen i den här sammanhanget. Jag tror just att Goliatspindeln är ganska snäll. Den är ju bara vidrig av andra anledningar.
Just så, smakar räka och bland annat.
Come on boys! Nu håller vi här på en fin nivå här, okej?
Men, förlåt, bara den här Cone-snailen då, vad heter den sa du?
Conus geographus.
Ja. Den tillverkar sitt egna gift då alltså.
Ja, och det här är det här giftet i den här det här lilla aset.
Ja.
Det är så jävla komplicerat att det finns inget motgift mot det.
Mm.
Det går inte att göra ett motgift mot det, därför att den har 500 olika beståndsdelar. Som jag såg en video på YouTube om det här, om som förklarar det så här. Tänk dig att du har 500 olika legobitar som är verkligen, alla är olika. Alla delar gör olika saker. Det är, det är 500 olika proteiner som de bygger ett gift med, anpassat efter om den ska jaga eller om den måste slå bort en fiende.
Ja, fan.
Och dessutom, vad det är för byte eller fiende den ska slå bort, så bygger den olika gift.
Så den är som ett litet inkapslat kemilabb.
Ja, exakt så. Så den har liksom så här, ja men om den ska liksom ta en liten guppy, då tar den så här 15 delar, bygger ihop ett gift. Och sen så tar den just den. Men om den ska ta en annan liten så här guldfisk eller någonting, då bygger den ihop ett annat gift. Och ska den slå bort en människa, ja då bygger den ihop ett tredje gift och så. Och de gör det här på några sekunder.
Vadå?
On the fly!
What the fuck?
Det väcker många frågor. Men vadå, kan den göra en speciell sammansättning för att ge sig på en människa?
Ja, men den jagar inte människor. Nej. Men den försvarar sig mot människor. Det har hänt 36 gånger kägelsnäckan har dödat människor. 36 eller 37 gånger tror jag.
Fy fan.
Jag läste. Och de lever ju liksom på havets botten i tropiska klimat. Och de finns ju lite överallt, men just den här är i Indiska oceanen då.
The cone snail. Snails are usually thought of as slow, slimy and delicious in a garlic butter sauce. But with some 40,000 different species of snails, a few are bound to buck the system.
Det här är ju en mardröm egentligen, att man kanske man vet om att det är en cone snail, en cone snail geographicus som har då bitit den. Mm. Man säger till läkaren bara, det var en sån här jävla kägelsnäcka som vanligt, och de tänker då direkt där, well, man är så jävla körd, för det finns inget motgift om man vet om det själv.
Nej, exakt. Det som är så intressant med det här också, det är att den inte biter dig.
Mm.
Den har en liten tand som ser ut som en harpun ungefär, som inte sitter fast i själva. Den sitter liksom inte fast. Nej, det där är en snabel som den skjuter ut den här.
Nu visar jag en bild här.
Ja. Och den har liksom en liten snabel. Först har den en snabel som den luktar till sig sitt byte med. Mm. Sen kommer det ut en till liten typ penisliknande sak.
Såklart det gör.
Som då innehåller den här tanden som inte sitter fast i själva snäckan utan den laddar upp sitt gift som den har byggt ihop bakom den här tanden, och sen skjuter den iväg det, tjuff, och då fastnar det i den här harpunen och träffar sitt byte.
Åh, fy fan.
Som next level shit.
Next level shit. Den har lite tänder längst fram på den här penisen så den kan hålla fast sitt byte också samtidigt. Och så skjuter den in det här. Och sen så förlamar den sitt byte och den vingrar till i några sekunder, i ett par sekunder typ. Och sen är den helt förlamad. Då tar, alltså det här kan vara en fisk som är exakt lika stor som den.
Mm.
Då tar den som liksom den här stora snabeln och bara växer upp den jättestort. Och omfamnar hela fisken. Men och alltså, äter den levande.
Så som en sån här jävla orm som kan sluka stora biten typ nästan.
Men alltså det här, det ser ut som, jag vet inte alltså, vad man ska säga. Det ser ut som en förhud som man bara tänger ut.
Det är lite,
Det är så.
Men det kan väl inte vara som så att om skulle den få för sig att ge sig på en treårig människa som är och badar och plaskar i vattnet och bygger sandslott och så vidare, så kommer sån här jävla äckel cone geographicus och den kan väl inte lägga hela sin förhud kring ett mänskligt barn?
Nej. Men den skulle definitivt, alltså just den här conus geographicus kan bli upp till, alltså mellan 10 och 15 centimeter stora.
Mm.
Det är en rätt rejäl snäcka liksom.
Så en mänsklig fot kan den i alla fall få in i förhuden.
Ja, men typ.
Ja.
Fy fan.
Och det som är nästan mer intressant med det här det är ju att om du som människa blir stungen av den här då, så har de ett litet smeknamn.
Sacre bleu?
Nej.
Nej.
Cigarette snail.
Cigarette snail?
Ja.
Aha.
För att det är som att man blir bränd av en...
Nej. Det trodde jag också först. Mm. Nej, det är att du har tid att röka en cigarett innan du dör.
Gud.
Det kan ta upp till timmar också. Mm. Men, och det finns liksom inget motgift mot det här. Utan det man gör för att överleva det här, det är att snabbt tillkalla någon som kan hålla ditt hjärta igång. För ditt hjärta kan stanna av att du blir helt förlamad. Även hjärtat kan bli förlamat.
Ja.
Så då liksom måste du ha någon som pumpar ditt hjärta. Och... tills du liksom...
till kroppen har gjort sig av med giftet.
Ja, precis. Tills giftet bara avtar.
Mm.
Och det här kan ju liksom ta lång tid.
Mm.
Det kan ta timmar innan det avtar.
Ja, men fy fan.
Så att du kan hamna i koma och du kan dö utav det.
Ja, då tar jag hellre en cigg och dör av det istället.
Eller hur? Men alltså, det här är rätt stört. Alltså, till och med de mest giftiga maneterna brukar ofta finnas något slags motgift till.
Ja.
Alltså de som är så här box-jellyfish och sånt.
Ja, och de här... alltså, det här är också lite intressant. Man har ju liksom... av den här giftet från kägelsnäckan så gör man alltså ryggsmärtsmedicin.
Mm-hmm.
Som är alltså 1000 gånger mer potent än morfin.
Oh, gud.
Fy fan.
Man typ förlamar ryggslutet lite grann.
Men jag undrar om det var det min flickvän fick när hon födde vår dotter. Hon fick ju epidural.
Ja, jag tänkte just på epidural.
Kan precis. Det vara då från the cone snail eller aka the cigarette snail? För jag stod utanför och rökte medan hon körde epidural.
Det vet jag faktiskt inte om det är just epidural. Jag vet inte det. Jag har bara läst att man gör medicin mot ryggsmärta.
Ja, okej, så man forskar lite på vad som finns i det där labbet.
Ja, precis. Och dessutom då, den sprutar ut insulin för att förlama sina fiskbiten som åker in i gälarna och då blir de förvirrade typ. Så därför har man börjat forska då om det här kan vara bra för just diabetiker.
Aha.
Mm. Så Molly Sandén sitter med en snäckan.
Exakt.
Jag tror inte man har själva snäckan.
Men du är lite häftigt. Man kanske kan bota diabetes på guppis och guldfiskar och andra sjukdomar. För man kan ju be den här Conus geographus att säga, vänta nu, kan du fixa det där giftet mot en guppi där? Ja, vi testar en guldfisk också. Det är ett kemiskt labb som går runt där på botten och krabblar, va?
Mm.
Fan vad häftigt.
Helt cray.
I Australien så är man ju ganska rädd för de här.
Ja.
Det är många som bara plockar upp dem och tycker att de är fina.
Mm.
Men jag har skickat ett litet klipp till dig. Jag tycker att du kan spela upp det.
Mm.
Så kan du höra vad de har för sägning i Australien om det här lilla snuskot.
Mm. Jag förstår inte varför man skulle vara rädd för det här djuret egentligen.
There's a saying that we use around here. If it's a cone, leave it alone. And that's something you should really listen to.
If it's a cone, leave it alone.
Ja.
Men det är nästan att jag vill tatuera in det på något sätt så jag inte glömmer bort den när jag väl är i Australien någon gång.
Ja, verkligen.
Fy fan. Vi hamnar ju i Australien ändå, va?
Ja, det gjorde vi.
Helvete,
det är ju där
också.
Snusket finns, som sagt.
Tack för det här djuret, Brutti. Det här var riktigt obehagligt och bra visdomsord här nu på slutet. Du sa att snusket finns i Australien. Det finns även i David Oskarssons sjuka hjärna. För nu ska vi få höra snart här i podden vilket djur han har med sig till dagens avsnitt.
Gåshud!
Du lyssnar på Något Kaiko. Vi har med oss vår eminente landsormsexpert och filmvetenskapsman.
Och numera då bläckfiskexpert.
Ja, jävlar vad du kan om bläckfiskar också, David.
Kaskelottexpert.
Kaskelottexpert också. Fan, säg något du inte är vid det här laget. Jag vill ju vara då en... jag får väl sträcka mig med att säga att jag är en cigarettrökare om jag ändå nu någon gång får det här giftet i mig. För då kommer jag nog förmodligen ta en cig när jag coolar ihop, va, från den här jävla cone snail du tog upp precis. Det här.
Ja.
David, vi har kanske sparat det bästa till sist. David, vi får väl se om ditt djur kan bräcka våra snuskon vi har tagit med oss här. Va?
Mm. Ja, jag vet inte, det är hard competition.
Oh.
Men jag tror nog att det här kan roa en och annan där ute. Det här är ett djur som jag valt i princip av ett enda skäl. Och det är dess utseende.
Okej.
Mm. Det här är något som ser ut som ett väsen från en av dina absolut värsta mardrömmar.
Vänta, det här gillar jag inte riktigt. Jag tar ju upp också något trauma här och så vidare. Mm. Och pratar om den här jävla äckliga kolossbläckfisken. Och Brutti, du tar ju upp sniglar som jag också avskyr att fransmän äter. Och nu har de tydligen jävligt jobbigt gift som man inte kan hitta motgift till. Och ska du, David, komma hit med utseendet på något äckel här också?
Det är
too much!
That's what I'm playing at.
Cause you're a player.
Jag kan säga artnamnet som faktiskt inte är latinskt. Aha. Och det kanske kan funka som en liten ledtråd till vad det är för något, så får ni gissa.
Ja, Totalus snuskus.
Det hade varit väldigt passande, kan jag säga. Det är, och nu ska jag försöka säga det med lite dialekt också, så att ni kommer fatta vad det är för språk. Mm. Mitsukorina Ostoni.
Jaha. Det är ett japanskt.
Det låter japanskt, men det låter som en sån här rysk tennisspelare på slut. Ostoni.
Men
vad bra att ni hörde att det är japanskt, för det här djuret upptäcktes för första gången i Japan.
Jaha. Mm.
Så vad tror ni att det skulle kunna vara för någonting?
Vad fan finns i Japan?
Ja, men där har de ju också lite vad som helst, kan jag tycka. Framförallt mycket stora fiskar.
Ja, alltså, när jag tänker Japan, jag har svårt att placera landdjur på rak arm som finns i Japan. Jag tänker
apor.
Apor finns.
Sig, ja.
Hundar, de äter man ju i Kina för sig. Men
de finns i en sån här doge.
Ja, exakt.
Kommer ni få ett samtal från Japans ambassad? Antagligen.
Nej, men vad fan, jag tror kanske någon delfinliknande jävel då.
Bra gissning. Mm. Vad tänker du?
Jag tänker någon val eller någonting sånt kanske.
Ja, ni är båda i rätt territorium.
Ja, vi är i vattnet igen.
Vi är i terrarien.
Och här kommer då trivialnamnet.
Aha.
Djuret som vi ska prata om är trollhaj.
Trollhaj?
Trollhaj! Ja. Kan det här vara då, trollhaj? Det känns ju lite grann, kan det vara Joe Laberos favoritdjur kanske, va?
Alltså, man kan ju tolka namnet på flera sätt, men jag kommer radera alla tvivel när jag säger vad det heter på engelska. Mm-hmm. För det här, och då kommer ni, det här stålsätter.
Magikarp.
Exakt, något så här fint. Eller trick shark. Men det här är på engelska goblin shark.
Okej, det här låter lite spännande. Låter som ett fantasydjur som man kan möta i Baldur's Gate 3 bland annat. Ja. Men också, fan, kan det vara som så?
Kan det vara så att Boromir hade sagt, they have a goblin shark?
Varför inte?
Oh, they brought a goblin shark to the battle. Eller kan det vara så enkelt som en trollfabrikshaj? Vi vet inte riktigt. Men trollhaj, goblin shark, vad är det som är så jävla fult med den här då?
Den startar bara trollkonton på Instagram.
Det är fult gjort, trollhajen.
Precis. Så stryker runt med sin smartphone ner på havets botten. Så här, japanerna står i hytten med den. Du ger oss dåligt rykte.
Sharkphone.
Precis.
Den här har alltså fått namnet efter hur den ser ut. Uh-huh. Och när vissa ska beskriva utseendet på den här hajen så hemfaller många till att säga att den ser halvfärdig ut. Den ser inte ut som något som Gud var klar med riktigt. Så nu tror jag att Lava har tagit fram en liten bild här så att ni kan...
För helvete! Åh, fy fan, vad äckligt!
Fy helvete, vad snuskigt! Det ser ut som att den har ett så här exoskelett.
Åh, fy fan!
Ja. Ja, men eller hur? Som att det inte alla delar sitter inte på.
Nej, det är liksom inte färdigutvecklat. Det ser ut som den inte har någon förut.
Om du som sitter och lyssnar nu sitter hemma och käkar en knäckemacka med ägg och kaviar eller dylikt, lägg ifrån dig mackan, gå in och googla på trollhaj och ät inte på några timmar, kan jag säga. För det här ser ju för fan ut som en mänsklig haj nästan. Man ser nästan lite mänsklighetsliknande drag i ögat och i munnen och så vidare.
Och visst fattar man trollhaj, för liksom tänker att nosen är näsa. Det ser ju ut som Pomperipossa eller någonting.
Exakt, och det är också ett trauma jag hade sedan liten, att när jag drömde mardrömmar då, så drömde jag då om Pomperipossa som stack sin långa näsa genom min ryggrad, och så jag hade egentligen behövt ryggmärgsbedövning från en konstnär.
Hon är riktigt ruskig.
Ja, men fy fan vad vidrig.
Ja, det var det.
Lite basic bitch facts då om den. Det är en djuphavslevande haj som finns på flera ställen på jorden, till exempel utanför Frankrike, vid Nya Zeeland, sydvästra och sydöstra USA och utanför Japan och Australiens kuster. Så den är väldigt utbredd.
Den simmar runt där som ett litet snusko.
Den gör det, men den syns inte till så ofta. Det är inte ofta man ser den här, så det är inte en särskilt studerad varelse. Den är fortfarande lite mystisk. Mm. Och så är den skär också till färgen. Och det är för att den har så ytliga blodkärl.
Ja, det kan låta lite som jag faktiskt. Skär i hudfärgen.
Ännu ett liksom bevis på att den är halvfärdig.
Ja, exakt.
Men den här då, vill man hellre, har man större chans, om jag får för mig att simma då, vart sa vart de fanns? Frankrike, Nya Zeeland,
ja, Japan. Och USAs kuster också. Ja. Mm.
Jag kanske tar mig ett litet dopp i en japansk sjö. Jag hoppas inte de är sjölevande, de där jävlarna. De kanske finns mer i hav då, som sagt. Om jag då får för mig att bada i havet i Japan, har jag större chans att överleva en trollhaj om de ens skulle få för sig att ge sig på mig med sin gigantiska näsa och köra igenom ryggen på mig? Mm. Eller vill jag hellre möta en vithaj kanske? En klassisk vithaj som ingen någonsin har dött av, va?
De där kristna fina vithajarna.
Nazisthaj.
Nej, men jag tror jag har inte stött på några källor som pratar om dokumenterade människoattacker, men det har ju väldigt mycket att göra med liksom vart de här befinner sig. Det är liksom extremt många långa meter ner i havet.
Det känns ju lite svårt för en trollhaj att kanske öppna sin mun och greppa tag i ett lårben på en människa exempelvis. För det känns som att den där näsan är i vägen för mycket.
Men ändå är det munnen under den där stora pomperipossnäsan som utmärker sig när man diskuterar trollhajen vetenskapligt. För så här funkar det. När den ska fånga sin mat, säg att den har simmat i kapp en mindre fisk som den vill hugga tag i, då skjuter den ut den här flata tandköttsmunnen.
Alltså likt typ alien.
Nej. Alltså det ser ut som att den har, det ser bara ut som tandkött och tänder, men den har alltså muskler som gör att den kan få den att skjuta fram så här.
Åh, för fan, vad är det frågan om?
Då går den på en hastighet av 10 feet per second. Det är väl 3 meter per sekund, tror jag. Det har jag fått från National Geographic.
Ja, men typ det.
Men man kan se det här i slow motion på YouTube när den fångar fiskar. Och det går ju väldigt fort och det ser väldigt groteskt och grisigt ut. Alltså, det som speakerröster ofta pratar om i dokumentärer och sånt är att munnen nästan fungerar som en form av en slangbella. För den behöver ju inte vara precis in till fisken den ska fånga, utan det räcker liksom med att, eller på några centimeters avstånd kan den ta den för att munnen liksom...
Alltså nu har vi pratat om 3 djur som kan jaga lite på avstånd.
Mm. Ja, och det är de jävlarna som är de vidrigaste, tycker jag. Som ligger och snikar in the back, va?
Ja.
Och hugger till med sitt äckel när man minst anar det.
Exakt.
Ja. Och jag är jätteledsen över att behöva säga det här till er, men vi diskuterar ju saken, så arten är livskraftig.
Ja, det kan jag säga om den här jävla snäckan jag pratade om också. Också väldigt livskraftig.
Det här tycker jag är så jävla hemskt, att de djuren man verkligen vill ha kvar, som vi älskar, som vi tycker är söta, de är utrotningshotade. De kommer dö när som helst. Jag tänker på noshörningar och så vidare. Mm. Mm. Varför kan inte tjuvjägare ge sig på trollfabrikshajar?
Ja. Fan. Man tycker ju det.
Ja, eller liksom kraken.
Ja, exakt.
Det här var trollhajen.
På tal om AIs framfart, när man ser den här jävla trollhajen, så hoppas man nästan på, snälla, säg att det där är AI. Fy fan. Ja, tack för det här djuret, David. Jag tror du bräckte oss alla i dagens avsnitt.
Ja, det vet jag inte, men tack så mycket.
Jag har knappt samlat mig, men fy fan vad kul det är att ha dig tillbaka, David, igen.
Alltså. Jättekul att vara här.
Det känns som förr igen när vi står här och tar upp massa äckel. Jag tog upp kolossbläckfisk. Brutti, du tog upp den här konsnigeln. Och David, du hade med dig någon fisk.
Ja, en riktigt ful fisk.
En riktigt jävla...
I sanning.
Får man säga att det är en ful fisk, eller mobbar vi den då? Eller?
Nej, jag tycker det är lugnt, för jag menar... om man bara lyssnar på vad National Geographic själva säger så låter det ju liksom well, the deeper you go into the dark seas, the stranger things look. Så jag menar, vi är inte mycket värre än National Geographic.
Nej, fan vad skönt. Så inte vi framstår som att vi står på någon så här skolgård och sparkar på trollfabrikshajen.
Ja, precis.
Ful där din jävel.
Ja, men exakt, behandlar någon dåligt på grund av utseendet. Det är inte det vi gör. Nej. För jag menar, den ser speciell ut.
Den ser speciell ut. Så skulle folk säkert säga om oss om de fick se oss.
Ja,
men, men David, vad fan, du sa här att du fortsatt jobbar med seriemördarpodden, olösta mord och massmördarpodden. Mm. Mycket mord.
Ja.
Nu till helgen så har jag faktiskt lite sjukt att jag använde en avancerad datamaskin som jag då har googlat med. Mm. Och ser här att det händer grejer den 17:e, nu på fredag alltså, och på lördag den 18 april. Vad är det som händer till helgen, David?
Ja, den 17 till den 18 april så är det en mässa som heter Stockholm Crime som går av på Kungsängen.
Okay.
Och där ska jag och min kära arbetsgivare Dan Hörning livepodda med olösta mord.
Fan vad kul med livepodd!
18.30 den 17 och sen dagen därpå kommer Dan även livepodda med Josefin Molén i Mördarpodden.
Just det.
Wow.
Fan vad roligt. Vi har ju haft med Molén och Dan Hörning i podden också. Det är som ett litet universum av crime.
Ja.
De här djuren vi har tagit upp i dagens avsnitt hör kanske hemma lite grann i true crime för det är så jävla vidrigt.
Ja, precis. Vidriga brottslingar kanske.
Lås in dem.
Men vad fan kul med livepodd. Får man höra lite fort? Vågar du spoila vilket olöst mord ni kanske ska djupdyka lite?
Ja, men jag känner min kär arbetsgivare rätt så vill han hålla på det tills kvällen i fråga, men jag kan tisa lite grann att många olösta mord kan likna varandra. Det här är något väldigt mystiskt och väldigt speciellt.
Okay.
Och det var någonting som skedde vid millennieskiftet. Så det har varit ett nostalgiskt fall att arbeta med.
Ah, okej. Okay. Så det har någonting med millenniebuggen att göra alltså?
Jag hör dig. Nej, men det är mer jag som tycker att det är så nostalgiskt att det är 1999. Och man typ tänker sig att fallet är satt till tonen av TLC eller någonting. Liksom. Men det har ingenting med det att göra. Det är bara att jag tycker att jag saknar 1999.
Jag ser att Madeleine McCann, eftersom vi ska sticka iväg och kanske käka tapas efter avsnittet här, hon försvann ju 2007. Så det är inte hon ni ska prata om och det är inte ett olöst mord heller. Det är ju ett försvinnande fortsatt, va?
Ja.
Fan, vad spännande. Man får helt enkelt sticka till Stockholm Crime i Kungsängen nu till helgen och se vad ni true crime-galningar har för er.
Vi hoppas bjuda på en bra show med ett mycket spännande fall. Och det kommer att vara jättemånga roliga människor där också på mässan.
Fan vad härligt. Vi får väl se om vi dyker upp där till helgen eller inte. Det kanske är ett crime att inte sticka dit.
Ja, det kanske det är, men vi kanske har blivit tagna av en trollhaj på vägen dit. Så det kan hända.
Skulle vi bli det så dokumenterar vi det självklart när man får se då trollhajen som öppnar upp sin sjuka, äckliga käke och kanske slukar oss båda två samtidigt likt en förhud. Om man vill se det här live hända då i så fall, vart kan man följa oss på sociala medier då, Brutti?
Ja, då är det Instagram eller TikTok eller Facebook som gäller för det mesta, men även vi finns ju även på Snapchat och YouTube.
Just det.
Finns ni på Wine?
Nej, vi gör inte det.
Attans. Periscope då?
Saknar Wine.
Inte ens Periscope.
Attans.
Om Wine hade försvunnit i millennieskiftet där, då är nästan det ett olöst mord i sig, för den där appen var så jävla bra. Jag saknar Wine.
Ja, alltså,
men det är sjukt hur man redan nu liksom, är man lite nostalgisk över en app. Ja. Man kommer ihåg Wine. Där fanns det roliga klipp.
Men det var där allt började. Det var där liksom all den här real-kulturen vi ser idag. Wine var först.
Ja, men det är faktiskt. Ja. Faktiskt.
På tal om Wine, där vill jag också dricka till tapas här kanske, som vi ska förtära här om en stund.
Sweet, sweet.
David, det har varit en ära som vanligt att ha dig i podden. Tack för att du är med och gästar i vanlig ordning och håller den här djungeldjurbonanse-viben vid liv. Och det är många lyssnare som vanligt som har skrivit: när kommer David Oskarsson tillbaka? Bjud in han för fan, annars skicka närmsta trollhaj på er. Så det är därför du är här idag också. Det är härligt.
Superkul att vara här. Tack för det.
Och du, David, du har ju också koll på vilka två gyllene ord vi alltid säger i slutet här. Du får nästan äran att utbrista dig i vanlig ordning, så klappar vi ihop den här sjuka säcken.
Absolut. Som OG har man koll. Ha det gröt.
Ja, ha det gröt med er. Vi hörs nästa onsdag. Något Kaiko fortsätter som vanligt. Till dess, hello!
Hello!
If it's a cone, leave it alone.
Podplay, en del av